verklig kärlek kräver rättvisa och är en politisk kraft som förändrar samhället. Det hävdade den amerikanska tänkaren Bell Hooks som förde in klass och ras i feminismen. Det här är Filosofiska rummet om Bell Hooks och kärlekens radikala kraft. Och i Filosofiska rummet finns Anneli Brännström Öhman som är litteraturvetare och Valerie Tjejune Backström som är kulturkritiker på Expressen. Välkomna hit.
Tack så mycket.
Tack.
Och välkomna alla lyssnare. När Bell Hooks gick bort 2021 så var hon en av de mest inflytelserika feministerna i USA med en mängd böcker bakom sig. 4 decennier skrivande om feminism, ras, klass, populärkultur, dikter. Vad hon betytt för er, Anneli? Jag vet ju att du har följt henne länge och har nästan alla Bell Hooks böcker, över 30.
Ja, åtminstone har jag kanske en 25 stycken. Men hon har betytt enormt mycket för mig, verkligen. Ja, men som tänkare, feminist och ja, men jag skulle kunna säga också som visionär och stilförebild. Etik, estetik. Det var i början av 90-talet när jag var nybliven doktorand i litteraturvetenskap som jag stötte på en av hennes texter för första gången. Och då hade jag redan hunnit hamna i den här känslan av hemlöshet, att det var för mycket av teori och akademisk stil som, ja, det var lite kliigt som en urvuxen trång ylletröja. Och så Bell Hooks. Alltså hon skrev så det brann under fingertopparna. Dans och rytm i satsbyggnaden. Knivskarp politisk analys med viskningar från Rilkes Änglar och Emily Dickinsons erotiska poesi. Och så det var det här om kärlek och feminism som skulle rädda världen. Och så vidare. Och så var det väldigt viktigt för mig, för jag var ju den första i min familj, min arbetarfamilj som läste på universitet. Och att hon, en svart kvinna från en arbetarfamilj i amerikanska södern, med sån här självklarhet sa att skrivande och tänkande är viktigt arbete. Det var ju enormt viktigt för mig, även om jag kom från en by i Västerbottens inland så kunde jag känna en otroligt stöd av hennes. Men sen är det en annan sak också som är tid. Den har blivit ännu mer viktig. Hon har ju en djup demokratisk inställning till skrivandet och menar på att allt akademiskt eller teoretiskt eller intellektuellt skrivande också måste vara tillgängligt, åtkomligt för de människor som kanske allra mest behöver läsa det. Det är väldigt lätt att göra det komplexa ännu svårare, men väldigt mycket, mycket svårare är det ju att göra det komplexa enkelt och tillgängligt, och det är verkligen någonting som jag har haft med mig.
Valerie, vad har betytt för dig?
Ja, men jättemycket också. Framförallt för mig som skrivande person och som kulturkritiker så har hon inspirerat mig oerhört. Alltså jag kommer ihåg första gången när jag läste henne, när jag var i liksom unga 20-årsåldern, så var det ju som att en bomb slog ner, eller att öppna upp ett fönster och få in frisk luft. Och jag var också så imponerad över, får man skriva på det här sättet? Får man vara så här ärlig, rak? Får man göra bruk av alla sina känslor, även om, oavsett om det är vrede, kärlek? Hon är någon som jag har burit med mig sedan dess och som jag alltid tycker om att i med jämna mellanrum återvända till. Och varje gång så är det samma sak, att man blir så imponerad.
Hon föddes ju då 1952 som Gloria Jean Watkins. Hon tog senare sin mormors namn som en hyllning till henne och valde att skriva Bell Hooks med små bokstäver för att markera att budskapet var viktigare än författaren. Hon växte upp i den rassegregerade amerikanska södern i en småstad i Kentucky i en arbetarklassfamilj. Och efter skolan så flyttade hon till Kalifornien och elituniversitetet Stanford och gjorde så småningom akademisk karriär, blev författare, professor i engelska, tongivande feminist och aktivist. Kan ni säga något om hur de här erfarenheterna, på vilket sätt de gjorde hennes tänkande särpräglat?
Jag tänker att det finns en spännande koppling mellan många betydelsefulla svarta tänkare från ungefär hennes tid. Att många av dem växte upp i den rasaggregerade södern. Och det, även om det på många sätt var liksom den delen av USA som var mest rasistisk, så var det också en plats där man levde segregerat, hör man ju på namnet. Men det innebar också en viss frihet. Bell Hooks har ju själv talat om och skrivit väldigt mycket om sin uppväxt och hur där hon bodde först med sin växt upp med sin familj i ett svart område, så självklart fanns vita människor, men de levde helt segregerat, de levde någon helt annanstans, och det gjorde också att det fanns en viss frihet i tanken, i förhållningssättet också till andra svarta personer. Och det är kanske för Bell Hooks sen när hon kommer in på elituniversiteten, där hon första gången är i en blandad miljö, som hon möter rasismen på ett annat sätt och som också förändrar hennes sätt att tänka väldigt mycket.
Just de här erfarenheterna, hur har det påverkat hennes tänkande? Vad säger du, Anneli?
Ja, alltså det där är ju väldigt viktigt, som du säger, Valerie, också, att den här svarta kulturen, den omslöt ju henne ända tills hon var ju en av de här barnen som blev bussade sen, så att hon fick gå i den här icke-segregerade, som det kallades då, skolan, och förlorade allt det hon hade, eller stora delar av det hon hade med sig. Men att hon då, som den här otroligt studiebegåvade unga kvinnan hon var när hon kom till Stanford, så blev det ju väldigt synligt för henne att det var de här vita feministerna. Hon blev välkomnad så här försåtligt som det kan bli, räknad som en av dem. Men hon fick inte synliggöra sin skillnad och göra någonting av det. Så sen skrev hon ju, var ju bara 19, helt otroligt, när hon började skriva den här feministisk teori från marginal till centrum. Och det här är ju någonting hon jobbar med under hela sitt författarskap. Att ett vi, om det inkluderar, som hon blev inkluderad av de vita feministerna som dominerade, då rymmer det ju ett förtryck, ett objektifierande, att du är ändå den andra. Men hon jobbar med ett flexibelt vi där den svarta feminismen är lika mycket bidragande som all annan feminism. Det finns ett samtal här, en dialog. Hon var ju så väldigt, väldigt inriktad på att ha den här dialogen, så det där genomsyrar nog i stort sett allt. Både det här klassperspektivet, perspektivet, kvinnoperspektivet, att det ena hänger ihop med varandra. I det minsta vrå vardagen så finns ju hela tiden de här strukturerna med.
Och de här böckerna där hon för in klass och ras i feminismen och kommer med sin kritik mot den vita borgerliga feminismen kom ju på 80-talet. Vad är det hon bidrar med i den feministiska rörelsen? Vad är det när hon liksom lyfter in de här perspektiven? Vad är det för någonting som kommer fram då?
Det finns ju en anspelning där i titeln du nämnde, alltså från marginal till centrum. Alltså att istället för att den svarta kvinnliga erfarenheten eller villkoren för att vistas i ett patriarkat skulle vara någonting som är på sidan av eller inte tillhör liksom själva kärnan i upplevelsen av att vara en kvinna. Det är det hon lyfter fram, och att det måste ingå i alla analyser. Och det finns ju det här med, som du också nämnde, så här, allt hänger samman. Det gör ju verkligen med Bell Hooks teorier, som är klass och ras går inte att särskilja från den feministiska perspektivet eller den kvinnliga erfarenheten. Även om det tidigare har varit att man då, särskilt då i de cirklar hon kom i kontakt med, utgått från en vit, borgerlig erfarenhet eller förutsättning.
Men liksom rent konkret, vad är det som inte den feminismen har sett dittills då som hon lyfter in?
Även då på 80-talet när hon kommer in i de här akademiska rummen, att det finns en, i den feministiska teoribildningen då också, så finns det en otrolig svalka. Man rör sig i de här svala tankerummen som inte är präglade av vilka kroppar som går in i dem. Och det här blir ju verkligen någonting för henne, att hon synliggör, vad innebär det att jag går in i ett sånt här rum präglad av min, som hon skriver, skillnad. Jag kan aldrig gå in i ett akademiskt rum och bara smälta in. För jag är svart, jag kommer från arbetarklass, jag syns med min kropp. Och just det där att insistera på att finnas där, synas där. Att hon vänder ju det här till en fördel, istället för att hon låter den här blicken objektifiera henne och sortera ut henne under en rubrik. Så insisterar hon att det här ska med i den teori som hon själv formulerar, så finns det ju väldigt mycket kropp Och som du sa, Valerie, tidigare också med känslorna. Att hon insisterar på att det ska med. Och det är någonting som är traditionellt, så är ju det bortsorterat ur de akademiska rummen.
Var hämtar de sina idéer från? Förutom de här erfarenheterna som jag var inne på från uppväxten och sådär. Men vad hade hon för andra inspirationskällor, tänkare och så?
En viktig förebild för henne var ju Sojourner Truth, som föddes in i slaveriet och formulerade liksom en av de första skarpa feministiska kritiken mot dåtidens USA, och skrev det här talet Är inte jag en kvinna, antar jag att den heter på svenska. Det har ju Bell Hooks också skrivit en bok med den titeln. Men jag tänker att alltså, själva grundförutsättningarna, vad man till exempel organiserar sig kring eller kräver som kvinnor, om vi ser till exempel rätten till arbete, var till exempel någonting som periodvis har intresserat vita kvinnor i USA. Rätten till att arbeta, rätten till att slippa vara hemmafru. För svarta kvinnor som från början tvingades till obetalt arbete i och med slaveriet, så är det kanske inte rätten till att slippa vara, gå hemma som är liksom den starkaste feministiska drivkraften. Så jag tänker att det är viktigt att komma ihåg att vem vi är formar våra materiella förutsättningar och formar då också vad det är som skulle vara frigörelse för oss som grupp. Bara för att anspela eller knyta tillbaka till det du frågade tidigare.
Mm. Hörrni, nu ska vi ägna oss åt Bell Hooks syn på kärleken som kraft att förändra oss själva och politiken. I filosofiska rummet om feministen Bell Hooks med litteratur- och genusvetaren Anneli Brännström Öhman och kulturkritiken Valerie Kyune Backström. För Bell Hooks var kärleken en radikal kraft som omfattar livets alla aspekter, från andlighet och nära relationer till politik. Och just att sammanföra olika aspekter på ett nytt sätt är det som Bell Hooks själv tycker är hennes signum.
I always think that part of the genius of Bell Hooks, such as it is that I bring together standpoints that are often not brought together in our nation. You know, I bring together thoughtfulness about gender, class, when I'm writing about love.
I sin bok Allt om kärlek, nya visioner beskriver hon ett samhälle där kommersialism och maktstrukturer hindrar oss från verklig kärlek, från att visa våra sanna jag. Kärlek är något som görs och som kräver rättvisa, enligt Bell Hooks. Vad tycker ni är nytt med Bell Hooks sätt att se på kärleken som hon beskriver i den här boken Allt om kärlek, nya visioner, Anneli?
Ja, att det är ju sammanhanget som är nytt och sammansättningen. Att hon tar in tankar från så många olika håll, alltså från feminismen, sina tankar om ras och sexism, och att hon tillsammans, ingenting kommer undan. Kärleken är verkligen det innersta, det grundbulten för henne. Och att just som du sa, att det är lika mycket en känsla som det är en handling. Och på engelskan kan ju love vara både ett substantiv och ett verb. Och det är ju det allra viktigaste med att kärleken inte bara är, utan att den görs. I den här boken Allt om kärlek så finns ju två ögonblick som är så otroligt genomgripande. Det ena är när hon alldeles i början säger att det fanns ett ögonblick i barndomen när hon plötsligt kände att hon inte längre var älskad av sina föräldrar. Och det går ju rakt in i hjärtat, det här sveket som hon upplevde, att hon inte så självklart var omfattad av en gränslös kärlek. Den andra, det är när hon är vuxen. Hon jobbar på Yale University i Connecticut. Och hon passerar varje dag på väg till jobbet en mur där någon har spraymålat. Sökandet efter kärlek pågår mot varje odds. Och hon känner sig stärkt av det, att här finns ju kärleken med varje dag till jobbet. Sen en morgon så är den här övermålad, vitmålad. Och hon blir väldigt deprimerad, för att hon känner att det här är, om den här barndomsminnet är just kärlekens otroliga betydelse i alla människors familjer och uppväxt och barndom, så är den andra bilden det här hur man försöker vitmåla. Kärleken stör. Den är i vägen i det här kärlekslösa samhället och framförallt i den amerikanska nutidskulturen som hon menar. Så finns det en enorm rädsla för att kärleken skulle vara möjlig. De där två polerna tycker att hon rör sig mellan. Och sen så får hon ju in det här med andligheten, med feminismen, med rasism och sexism. Och att det inte är möjligt att kärleken finns på samma plats som det finns makt- och dominansstrukturer. Utan man måste tänka bortom makten om man vill leva i kärlek.
Hon knyter ihop det här med kärleken. Dels är det här som en form av självhjälpsbok, tycker jag man kan läsa en livsmanual, men hon knyter också ihop det då med politik och samhälle och skriver om att det är svårt att liksom verkligen leva enligt de kärleksprinciper som hon ställer upp för vad kärlek är. Hur uppfattar du Valerie, vad är det som är radikalt i hennes kärleksbegrepp och syn på kärleken och samhället?
Det är väl kanske främst det hon skriver om att kärlek och förtryck inte kan samexistera. Och kärlek, hon målar ju upp att kärlek är ganska komplext. Att även om kärlek kan innehålla till exempel omvårdnad, så betyder inte det att bara för att man fick omvårdnad av sina föräldrar så gav de en kärlek. Men jag tycker att det är intressant det du nämner om att man kan läsa den som en självhjälpsbok. För att det tänker jag, eller jag upplever att väldigt många gör det. Och det gör också att jag har väldigt svårt för den här boken på grund av det. Egentligen inte när man sätter sig ner och läser den noggrant. Men den har många sådana partier. Och särskilt ifall man då snabblär sig igenom delarna som ställer lite mera krav på läsaren. Och som också handlar om en kärlek som då är osjälvisk och som också ska riktas till samhället, till gemenskapen. Så går det också att plocka liksom lite russin i den här kakan och bli en väldigt självupptagen person. Som jag upplever ändå att det är typ där den har fått mest plats i samhället eller i debatten.
Vad är det för krav då som du ser? De är liksom lite mer tuffare delarna av det här budskapet kanske?
Jag tror att idag så lever vi, väldigt många lever väldigt individualiserade liv. Eller man är väldigt fokuserad på en själv som individ och kanske att förbättra för sig själv. Och där liksom, och det är inte bell hooks fel egentligen, men där så liksom fäster sig den här boken och fungerar väldigt bra. Men det handlar om också är ju att kärlek inte bara är någonting som känns bra. Om man tar upp det här med barn och föräldrar och deras kärlek så tecknar hon ju två bilder av kärleksbrist. Och det ena är ju föräldrar som förtrycker sitt barn, som skriker på det, som kanske slår det och så vidare. Men också föräldern som inte sätter gränser, som klemar bort sitt barn, gör också barnet ett stor otjänst. Men jag tror att problemet idag är att väldigt många är de här bortklemmande barnen. Kanske inte av sina föräldrar, men av sig själva senare. Och då fäster andra delar i boken. Är det någonting du känner igen, Anneli?
Ja, jag känner igen det. Men jag tänker också att man kanske måste se den här boken mot den tid där den skrevs. För det här är väl att märka samma tid som John Gray skrev. Kvinnor från Venus, män från Mars. Och det var väldigt mycket de här självhjälpspsykobabblet som man pratade om. Hur man ska förklara dem och också bekräfta de här könsskillnaderna som eviga och oöverstigliga. Och hon riktar sig rakt mot de böckerna med den här. Och därför tror jag att hon får karaktär. Den är ju väldigt tillgänglig också. Det är ju en del av hennes avsikt. Men att hon riktar sig rakt in i tiden. Och att hon med den här, och man ska också se det, att det är det ena sammanhanget som är jätteviktigt, att hon försöker visa någonting annat. Hon går, det är en talking back som är en av hennes viktigaste strategier, att tala tillbaka. Men också att det här är ju första delen i en trilogi, och det tror jag man måste se för att se helheten, att den här självhjälpsstämpeln, den trillar bort på en gång om man läser fortsättningen. Och sen en tredje sak som vi måste komma ihåg i hennes feministiska tillhörighet, att det här är väldigt nära det 70-tal där feminismen, och det skriver hon ju också om i Allt om kärlek, man kastade ut kärleken, barnet med badvattnet. Den romantiska kärleken skulle väck. Då skulle vi kanske bli kvitt med de här maktrelationerna i erotiken. Och hon menar att det här är just ett stort tankemisstag. Att istället för att man ger upp kärleken så måste man se att kärleken rymmer den här potentialen till förändring. Men då måste den vara just en sån här radikal kärleksetik som den hon ringar in.
Och centralt som sagt i den här kärleksetiken är ju då att kärlek kräver rättvisa. Det måste vara jämlika maktrelationer. Men hur ser det här steget ut från att man ska börja följa en kärleksetik till att faktiskt samhället förändras?
Jag tror att det där måste man få in också det här med hennes säregna legering av buddhism, kristendom, feminism, antirasism, antisexism. Att hon har ju den här lite svårsmälta tankefiguren, men som är väldigt, väldigt viktig. Att hon imperialist, white supremacist, capitalist, patriarchy. Det är det som ska väcka. Att man måste gå in i alla de här kilarna för att kunna förändra den här kärlekslösa kulturen och kärleksbristen i människors liv. Man måste se hur det här är, hur kärleken perverteras på alla de här nivåerna i samhället. Så det här är väldigt komplicerat.
Valerie, tror du på kärleken som samhällsomstörtande kraft som Bell Hooks beskriver?
Ja, alltså om hon fick igenom sin vision som hon målar upp i boken, ja då tror jag att samhället skulle se radikalt annorlunda ut. Sen om det kommer bli så just nu i alla fall, det vet jag inte. Men jag tycker också i boken så har hon ju en del ganska praktiska angreppssätt. Ja, men det ena är ju då att göra sig av med viljan till dominans. Det kan man göra på många olika sätt. Men hon har ju också de här tankarna om ens community eller ens liksom samhället som är både att man ska vara, det kan vara allt ifrån att le mot en främling, tycker jag är lite flummigt, eller att liksom engagera sig i praktiska saker i sitt område, att bli vän med sina grannar, att istället för att liksom en ökande misstänksamhet så ska man istället bygga broar mellan varandra, mellan människor. Så det är ju någonting som hon målar fram som en början. Och sen också det här med om vi kan prata. Jag skulle jättegärna prata lite om det hon nämner om girigheten. För på samma sätt som, det är speciellt tid hon har skrivit den i, men idag toppar ju till exempel Män från Mars, Kvinnor från Venus bästsäljarlistor och är väldigt populär bland unga människor på typ TikTok och så vidare. Och idag finns det också en väldigt stark drivkraft bland både unga och äldre att ersätta kärlek med materiella ting. Hon har gjort en intervju med Lil' Kim som hon återkommer till i den här boken som är att hon blev så chockad när hon pratade med Lil' Kim. Och Lil' Kim liksom kom från botten, har blivit en jättestor rappare. Hon kan, allting har varit möjligt för henne, men hon kan inte föreställa sig att någon gång bli älskad. Och det här är ju Bell Hooks väldigt förvånad och förtvivlad över, och allting Lil' Kim pratar om med pengar. Men jag vet inte om jag tycker att den där analysen har åldrats så bra. Vad säger du, Anneli?
Nej, alltså det är klart att hon förenklar ju där lite grann. Men att jag tror just det här med att hon har väldigt mycket en drivkraft att hon tar ansvar, som intellektuell innebär ett ansvarstagande, att man ska svara på världen. Och då ser hon det här, de svarta skolbarnen, Lil' Kim, att man kommer från sådana omständigheter och där det kanske är så att man redan är djupt präglad av kärleksbrist, den kärlekslösa kulturen. Att det kompensatoriska som finns i att få pengar och världslig framgång, det är ju någonting som hon, och jag ser det ju mer som att hon, även om det är vissa exempel som hon kanske sätter för mycket spotlight på, så tänker jag också på det att hon tar ju in så väldigt mycket populärkulturella referenser, Hollywoodfilmer och så vidare. Så är det just för att hon vill tala till den här tiden. Hon vill exemplifiera att det är verkligen så här. Kärleksbristen, kärlekslösheten är en kulturell stort problemkomplex.
En annan av Bell Hooks kärnpunkter är att tillämpa kritiskt tänkande, och det ska man ju även göra då i kärleken. Vad är det speciella med hennes användning av kritiskt tänkande, med hennes idé om det?
Det är väl att hon anser att kritiskt tänkande är i sig också en kärlekshandling, har hon skrivit om någon annanstans. Det är ett sätt att vara i samtal med världen, och det är också ens plikt att ägna sig åt kritiskt tänkande. Och jag tänker att det är en av anledningarna till att jag tror att vissa tycker att Bell Hooks är svårsmält, för att hon kritiserar väldigt många saker, och det kan vara saker man själv älskar eller tycker om, och man kanske ibland har svårt att se att man kan tycka om någonting men även vilja gå på djupet med vad det egentligen, vad finns det för underliggande här. Och man kan kritisera det. Det betyder inte att sakerna inte ska få finnas kvar eller att man inte ska få ta del av det. Men man måste kunna tillämpa ett kritiskt tänkande.
Men varför är det en kärlekshandling?
Det är att ta någonting på allvar. Och det är ju också att genom att tänka kritiskt kring saker så öppnar man ju också upp för förändring. Men då måste man ju först påtala problemen. Och det känns som att det är väldigt impopulärt i dagens samhälle att göra.
Jag tänker också på att det är hennes hållning som är intellektuell. Väldigt mycket som på ett sätt är fodrande, kanske lite sträng. Men samtidigt så är det ju den här passionen som driver henne. Att hon, ja, hon ser i bokstaven, det har hon sagt i flera intervjuer, att det intellektuella arbetet blir ett slags laboratorium. Och där kan man skapa förändring, man kan spåra det. Hon är ju enormt beläst. Hon läste en fackbok om dagen, sa hon. Och sen kunde hon på eftermiddagen då läsa lite vad som helst. Men en bok om dagen, så att hon kunde hålla sig ajour med hur de här tankestrukturerna och tankemönstren präglade både det intellektuella samtalet och kulturen i stort. Och så sen att hon har den enorma då referensramen till populärkultur i alla genrer egentligen.
Det här är Filosofiska rummet om feministen Bell Hooks och kärlekens radikala kraft, med litteratur- och genusvetaren Anneli Brännström Öhman och kulturkritiken Valerie Kyune Backström. Bell Hooks använde även en mer ifrågasatt känsla i sitt tänkande, vrede. I essän Killing Rage, Militant Resistance, som ungefär betyder dödlig vrede, radikalt motstånd, och som kom 1995, beskriver och analyserar Bell Hooks vardagsrasism som hon och hennes väninna utsätts för på en flygresa. Hon bejakar den vrede som det väcker att behandla sämre än en vit manlig resenär. Vreden driver hennes skrivande. Valerie, i förordet till nyutgåvan av Allt om kärlek så skriver du att Bell Hooks har lärt dig många saker, men att det är vreden som du är mest tacksam över. Varför det?
Av många anledningar. Men dels för att den här essän, det är en av de bästa essäna jag någonsin läst. Men det hon skriver där om vrede och svart vrede är ju dess kraft. Att det är en katalysator. Och att vreden är också någonting som gör oss svarta människor till människor. När vi hela tiden måste undertrycka våran vrede finns det en anledning till det. Och så drar hon kopplingar till hennes uppväxt i den segregerade södern, då hon skrev att att visa vrede då mot en vit person, det var dödligt. Det kunde man inte göra. Vreden på den tiden för henne, den var reserverad för andra svarta människor. Mot de vita fick man knyta näven i fickan, för annars kunde man bli hängd. Men senare i antirasistiska cirklar eller bara generellt i samhället så finns det stora krav på att svarta människor ska lägga band på sin vrede. Och i den här essän undersöker hon varför. Och kommer fram till, det är för att vreden i sig dels gör oss till människor, dels gör att vi blir agenter istället för bara offer för rasism till exempel. Och det är också en grund, en start till att kunna förändra saker om man använder den här vreden rätt. Och jag tycker det är viktigt också att göra skillnad. Vrede och våld är inte samma sak. Så att det är inte att hon är militant på det sättet att hon vill att man ska bruka våld mot andra människor. Men däremot att använda sig av vreden som uppstår till exempel när man utsätts för rasism och göra någonting
med
den.
Och hur ska man använda då vreden som uppstår?
Hon gör ju det genom att på det här planet sätta sig och skriva den här sen. Och för andra personer kan det se ut på annat sätt, men att göra någonting konkret och aktivt av den för att förändra samhället.
Anneli, det här med vreden, hur går det ihop med Bell Hooks buddhistiska och kristna budskap?
Jag tror att det här måste man se i relation till det med förtrycket som omöjliggör kärlek som handling till exempel, så är ju också vreden, om den undertrycks, en väldigt destruktiv kraft. Och jag tror att just i den här scenen, jag håller med att den är enormt kraftfull. Våldet tillåter hon ju finnas i tanken när hon sitter bredvid den här vita mannen och känner att hon vill döda honom. Att tillåta sig att tänka tanken är inte samma sak som att genomföra handlingen eller planera att genomföra den. Men att inse att det här är en kränkning. Och det här handlar ju om det här med makt och dominans också. Att våga erkänna det eller ta sig rätt att erkänna. Jag ser också i väldigt mycket relation till hennes talking back. Och som du sa, Valerie, att på det sättet så blir man ju inte ett offer, utan man blir ett subjekt, en person med egen röst och egen möjlighet, åtminstone en potential att förändra. Så jag tycker att det hänger ihop. Men jag tror att ibland så brukar man blanda ihop det här med, eftersom den här essän sätter ihop vrede och militant resistance, så tänker man sig kanske, om man läser henne slarvigt, att hon uppmanar till att man ska gå ut på gatorna och beväpna sig med gatstenar eller annat. Och det är absolut inte så hon säger. Där finns ju den här buddhistiska tanken med respekten för allt levande naturligtvis med henne. Så jag tycker att det är befriande att läsa där. Hon har ju skrivit andra essäer också som är väldigt intressanta om just det här med vrede och feminism. Och det är ju också i alldeles synnerhet mot kvinnor, men svarta kvinnor i synnerhet, att det är den förbjudna känslan och också en stereotyp med arga svarta kvinnor.
Bell Hooks vill ju nå ut brett, som jag varit inne på. Och hon använder populärkulturen för att få genomslag för sina teorier om klass och ras och kön. Och det blev ju väldigt uppmärksammat när hon kritiserade Beyoncés album Lemonade som kom 2016, som också var en lång video som handlar om, det handlar om otrohet, men hon lyfter också fram svarta kvinnor, afroamerikaners historia och kultur, rasism och hitta sin styrka. Vad handlade Bell Hooks kritik om, Valerie?
Ja, jag läste ju om den där texten nu och jag läste den när den kom, och nu blev jag, slogs jag av, det var ju en väldigt positiv text framförallt. Men det hon kritiserar Beyoncé för hon, det är viktigt att, tycker jag ändå, att påtala, hon hyllar också albumet väldigt mycket, det finns många saker hon tycker om, men det är ju Beyoncé också säljer en produkt och också säljer bilden av en svart kvinna. Romantiseringen av våld lyfter hon också upp, och att kvinnligt våld är lika destruktivt som manligt. Och det tänker jag är en viktig sak att komma ihåg också i Bell Hooks feminism. Om man ska liksom förenkla det, så finns det inga hjältar. Det är inte så att bara för att du är en kvinna så är du en god person och du kan luta dig tillbaka i fåtöljen och klaga på alla andra, utan även kvinnor kan upprätthålla patriarkalt förtryck. Svarta personer kan upprätthålla rasism och så vidare. Men så att det var ju liksom den kritiken hon lyfte mot Beyoncé. Och Bell Hooks är också väldigt kritisk mot bildmediet och de här kändisarna som vi har som poserar nakna eller halvnakna. Det finns ju också ett samtal där Bell Hooks kallar Beyoncé för en terrorist. Det gör hon inte i den här texten, men och jag tror att det var det folk också blev väldigt arga på.
Varför kallade hon henne terrorist?
Ja, men det handlar om att sälja de här bilderna till unga tjejer om hur man ska vara som kvinna och att man ska vara naken.
Men då, hennes kritik när den kom för 10 år sedan, var hon i takt med feminismen i sin tid då, eller...?
Nej, för att jag tror att det Bell Hooks är väldigt kritisk mot är också kapitalism. Och den feminismen vi har sett på ungefär då kring Beyoncé Lemonade och därefter är en feminism som gör gemensam sak med kapitalismen. En populär feminism som också hyllar, eller en liberal feminism som hyllar liksom ekonomiska framsteg för individer. Och det är ju Bell Hooks väldigt, väldigt kritisk mot.
Vad säger du, Anneli? Är hon i takt med tiden?
Nej, och det tycker jag verkligen inte hon var i det här fallet. Man känner ju igen henne, man förstår. när man har läst mycket Abel Hoog så vill man ju till att börja med vara välvillig. Men i det här fallet så tycker jag att hon, ja men det är ju någon slags sova med fienden anklagelse som hon riktar mot Beyoncé. Men jag tycker ju att hon här hamnar i en feministisk idealism som snubblar väldigt farligt på gränsen till att bli normativ. Och framförallt så skjuter hon helt bredvid målet. Alltså måste det finnas en agenda för destruktion av patriarkatet och kapitalismen för att det ska få kallas feminism. Och så just det här med det här samtalet som följde sig med terrorist och antifeminist som hon också kallade Beyoncé. Och då tycker jag att, ja, men att det nästan, jag skulle vilja kalla det nästan som att det blir en partiell dogmatism från henne som inte är särskilt smickrande men som ändå är förklarlig utifrån hennes otroligt höga ideal och hennes fodran på både sig själv och den förändring som hon ser framför sig att man måste hålla sånt här ifrån sig, men det är ju helt genreblindt, märkligt nog. Ja, men hela musikindustrin, det går ju inte att säga att man är terrorist eller antifeminist som kvinnlig artist för att man säljer många skivor och att man har väldigt framgångsrik och utsålda konserthus och så vidare. Men å andra sidan så blev ju det här, och jag tänker det här med kläderna som hon kritiserar, för att Beyoncé var ju på Time Magazines omslag och hon menar på att det här alluderade då plagg som kvinnor, svarta kvinnor hade på slavtiden. Då måste man också komma ihåg vilken otrolig vikt Bell Hooks la vid det här med kläder och mode som del i en medveten feministisk iscensättning. Och att hon själv, om man har läst den här, som jag skulle rekommendera verkligen, hennes väldigt fina biografi om sin uppväxt som heter Bone Black. Och hur hon själv, på tvärs mot tidens flickideal, insisterade på att hon som svart liten flicka, att hon ville bara ha svarta kläder. Och det fick man inte riktigt ha på den tiden. Så tror jag att hon ser här att, ja, men att hon är lite sell-out Beyoncé. Men jag håller inte med henne, och jag håller inte heller med kritikerna av hennes essä, hennes debattartikel här, för att där hemföljer många till någon slags whataboutism. Ja, men att Bell Hooks, hon har ju till exempel gått i armkrok med Emma Watson, och har inte hon då som vit feminist många fler blotter och felskär än vad Beyoncé har haft, och det blir ju väldigt, väldigt, det är ju en återvändsgränd. Men nej, jag tycker att hon blev partiellt dogmatisk här. Jag tycker att hon gjorde ett övertramp.
Hade inte Bell Hooks rätt ändå? Alltså jag tycker ju längre tiden går, desto mer rätt tror jag att hon kommer ha. Och det är ju också lite Bell Hooks uppgift att vara sträng, att vara den som förstör på festen. Det finns ju en fantastisk scen i Allt om kärlek där de är på en liksom fin middag med bildade människor, och så pratar alla om hur de fick stryk när de var barn och hur bra de har mått av det. Och särskilt en man insisterar på att det var så nyttigt för honom att bli rejält misshandlad, vad det låter som, av sina föräldrar. Eller av sin mamma. Och alla liksom kluckar med, det är jättegod stämning, de skålar i vinglas. Och så säger hon så här, ja, om du inte hade blivit så där misshandlad av din mamma, då kanske inte du skulle vara en sån kvinnohatare idag som du är. Det är inte vad de flesta skulle våga säga på en trevlig middag, och det är det som Bell Hooks alltid gör. Det kan vara tråkigt, det kan vara irriterande, det kan vara jobbigt. Men har hon fel? Det är faktiskt sällan hon har fel. Sen är det, jag tänker på någonting som hennes elever har sagt. Hon skrev ju mycket om pedagogik längre fram i sitt liv. Och då så skriver hon sina elever som säger så här, men vi älskar dig Bell Hooks, vi älskar våra lektioner. Men efter dem så känns det som att vi inte kan njuta av livet längre. Och då undrar jag så här, men är det ett sånt bra och njutningsfullt liv om man bara kan njuta av det om man har skygglapparna på? Och det känns som att Bell Hooks hela uppgift som intellektuell har ju varit att ta bort de här skygglapparna. Och det kan göra ont, det kan göra att man inte känner att man kan njuta längre. Men hon har ju rätt.
Rätt vet jag inte om hon har just i det här specifika fallet, men jag håller helt och hållet med dig om att hon är ju, för att låna Sara Ahmeds ord, feminist killjoy. Hon är den feministiska glädjedödaren i rummet. Absolut, hon är ju väldigt provocerande. Alltså man ska aldrig göra misstaget trots hennes buddhism och kristna feminism att hon är from på något sånt utslätande eller utjämnande sätt. Just i det här fallet så har vi lite olika uppfattningar, men jag håller helt med att en del av njutningen att läsa Bell Hooks är ju att hon är obekväm. Hon är en feministisk ledardödare.
Låter lite som någon sån här... Ja, men ni vet, något sånt där som man ruggar upp huden med när man sitter i bastun eller liksom en sån där...
Ett björkris.
Betyder det här, Valerie, att du tycker att hon står sig, hon är aktuell idag?
Det gör hon, och jag tycker att hon gör det även när man inte håller med henne, för att det väcker ändå känslor, och det gör också att man själv måste bli bättre, skarpare. Och jag tycker att den riktningen som feminismen har tagit väldigt mycket, som är den här marknadsliberala, kapitalistiska framgångsfeminismen, den mår verkligen bra av att kritiseras. Och idag kan jag sakna ett större motstånd mot den.
Anneli, vad säger du? Är hon fortfarande aktuell?
Ja, absolut. Alltså, jag skulle aldrig säga något annat. Och just i det här aviga på tvärs insisterande på att allt hänger ihop. För hon är provokativ också när hon är till exempel i den här boken Belonging, A Culture of Place, en av de sista böckerna hon skrev. När hon deklarerar redan i förordet att hon vill leva ett liv som hel och helig. Whole and holy. Alltså det är bara för mycket. Men just det tycker jag är så nyttigt att hon vågar gå på tvärs på det sättet. Men att sen skulle jag också säga att hon är evigt aktuell och också i de här böckerna när hon skriver om skrivande. Alltså för det är så ovanligt, just det där allt mer ovanligt i de akademiska sammanhangen, att man låter skrivandet bli passionerat, att man ser det som att det finns en just den här kreativa drivkraften och förändringspotentialen i hur man skriver, inte bara att man skriver. Det kan man fundera på, där är jag inte säker på svaret, men det här som man pratar om allt mer, om andlighet, där kanske hon har kommit ikapp, men återigen en varning där, för att hon tror ju inte på det här självhjälpen, på det andliga självhelandet eller sökandet, utan det måste alltid ses i relation till det kollektiva, till en politisk förändringspotential också. Så det, hon är aldrig någonsin from, hon är alltid provokativ, men hon är alltid en person som bottnar i djupen, i tankedjupen, och ställer också som fordran på sina läsare att det här finns. Vik inte undan blicken, du, se det här.
Då är vi framme vid Filosofiska rummets karamell. Vad har ni mer för tips på böcker, filmer, andra upplevelser som får tankarna att flyga hos er, Valerie?
Just nu pågår det en utställning på Liljevalchs som heter When We See Us, som är 100 år av svartmåleri. Och där finns det en otrolig målning av Jacob Lawrence, The Card Game från 1953. Jag kan inte tänka mig att den har visats i Sverige tidigare, men gå dit och se den. Den är otrolig, fantastisk. Jag tänker på den varje dag.
Liljevalchs i Stockholm, Anneli Brännström, något från Umeå.
Ja, eller snarare från biorepertoaren just nu. Joakim Triers film Sentimental Value, som är helt kompatibel med Bell Hooks också. Men det handlar ju om alla de här nivåerna av en pappa som inte förmår att visa kärlek till sina barn utan satsar helt på sin karriär, sin världsliga karriär, och hur han istället försöker skapa den perfekta berättelsen om förlorad kärlek, och döttrarna som sörjer verkligen. De bär den här stora sorgen över att ha blivit berövad sin pappas kärlek i uppväxten och barndomen. Men den är berättad med en sån otrolig respekt och ömsinthet. Ja, den stannar kvar hos en. Jag går och tänker på den nästan varje dag, fast det var en månad sedan jag såg den. Mm.
Ja, tack så mycket, och tack för att ni kom till Filosofiska rummet i det här samtalet om feministikonen Bell Hooks, som trodde på kärlekens kraft att förändra samhället. Anneli Brännström Öhman, professor i litteraturvetenskap och genusvetenskap vid Umeå universitet, och Valerie Kjellune Backström som är kulturkritiker och biträdande kulturchef på Expressen, har ni hört. Producent var Marie Liljedahl, Cecilia Strömberg-Wallin heter jag. Roligt att du lyssnade. Nästa gång så svarar filosofer på lyssnarfrågor, bland annat om det var rätt att fälla atombomberna över Japan. Vi hörs då.